Fitness, filosofi och floskler är ännu en gång tillbaka med ett nytt avsnitt. Om min matematik stämmer är det här 5 veckor straight av ett avsnitt i veckan. Varje torsdag morgon 05.30 för dina örons skull. Som då förstås får lyssna på min ljuva stämma. Men också alla dessa floskler om livsstilsmedicin, träning, hälsa. Som jag så friskt basunerar ut i denna plattform vi kallar för fitness, filosofi och floskler. Mitt namn är Henrik Wallis och jag är personlig tränare, pensionerad språklärare som behöver detta medium språk tillsammans med att lyfta tunga vikter och göra jobbiga saker för att bromsa all denna lättillgängliga bekvämlighet som finns runt om mig överallt i mitt moderna Stockholm som jag bor i. Du lyssnar på det här avsnittet någonstans 2 november 2023 eller något senare datum. Det betyder att vi just har lämnat bakom oss månaden oktober som vi på FFF, Fitness, Filosofi och Floskler kallar för Sober October. I vår coachinggrupp på Winter is Coming gjorde vi deltagare, coacher såväl som deltagare, ett fokus på att reducera vissa beteenden men också eliminera, utesluta andra beteenden för att sedan kunna gå framåt. Precis som du på morgonen skriver en to-do-list så bör det också finnas en not-to-do-list. För om det är så att du gör massa fantastiska grejer men du vet om att du också självsaboterar dagligen, då är det en bra tanke att se över dessa beteenden. Och det här gjorde vi kollektivt. Därför att socialt stöd funkar. Därför att vi behöver en flock. Your vibe attracts your tribe. Och tillsammans starka konjunktiv fortes har vi då gett oss an och tagit med oss massa lärdomar från att försöka nyktra till saker långt bortom alkohol. För verkligheten är att du som lyssnar på den här podcasten har troligtvis inte alkohol som ditt största bekymmer. Därmed är det ju en annan fråga på populationsnivå i Sverige. Deltagarna tar med sig från Sober October bland annat då att om det går eliminera problemen vid dess källa. Lärdomar är att Instagram är en inkörsport till fler dopaminergiska beteenden. Så genom att logga ut från Instagram-konto, genom att vara mer mindful, genom att sätta en app tidsbegränsning dagligen minimerar du också fler minuters, timmars scrollande bara genom att eliminera källan till det. För andra deltagare kan det handla om acceptans och minska triggers, där då till exempel en app som Instagram är en trigger. Och när vi då tar med oss bra momentum, kraft framåt, till exempel med beteenden vi vill förändra, så kan det också hända att vår toleransnivå och vår gränsdragning för andra människors beteenden förändras. Och det är ju väldigt bra till exempel att sätta gränser, integritet, vid energitjuvar och någonstans till att fylla på sin egen kopp så mycket som möjligt så att vi bäst kan fungera i fler sammanhang i livet. Ofta är vi människor beroende av flyktbeteenden. Det är alldeles för jobbigt att möta vårt motstånd. Så istället ser vi andra beteenden istället för att adressera rotorsaken till det. Så när vi då lyckas eliminera, reducera saker från vår lista, alltså vi arbetar på vår not-to-do-list, kan vi då titta på fler saker att lägga till på vår to-do-list som leder oss till den här månadens avsnitt. Vi kommer nämligen att träffa Mattias Agerheim, en av Sveriges främsta experter, om inte den främsta experten på koncept 2, rodd. Roddträning är nämligen svinjobbigt. Roddträning är nämligen 100% koncentrisk muskelkontraktioner, vilket innebär väldigt mycket gains och väldigt lite slitage på kroppen i det vi kallar för metabolträning, även känt som konditionsträning. Kanske den mest hälsosamma träningen vi kan göra. November innebär då förstås Rovember, en 30-dagars roddutmaning du kan haka på och du kommer föra mer om i det här avsnittet. Dessutom kan det handla om Growember. Att växa på olika plan kan vara att äta för att prestera, kan vara att träna hårt, hypertrofi, styrka för att öka styrka och din maxkapacitet. För flera vägar kan ju nämligen bära till Rom. Är det så att en person blir friskare, till exempel genom metabolträning, kan det leda till viktnedgång och förbättrad kroppssammansättning. Om en person fokuserar på styrketräning och bygga muskelmassa kan den här nya muskelmassan i sin tur bidra till ökad förbränning och indirekt då viktnedgång, eller i alla fall att du ser bättre ut trots att du har samma mängd underhudsfett på kroppen. Detta är då lite kort vad som händer på fitness, filosofi och floskler just nu. Så är du intresserad av temat Rowvember och roddmaskinsträning, då ska du lyssna in på avsnittet idag. Om du är sugen på att haka på våran roddutmaning, kolla länkarna i show notes på avsnittet. Så kommer jag länka till en grupp som vi på Fitness, Filosofi och Floskler bjuder in dig till under den här månaden. Mattias och jag är dessutom kollegor på CrossFit Nordic, Stockholms första, största och bästa CrossFit-gym. Och där har vi vår egen take på Rowvember. Och dit är du förstås välkommen om du vill träna med mig eller känna på Sveriges mest välvårdade och allra bäst fungerande roddmaskiner. Jag lägger också ut en liten shoutout till just Concept 2, tillverkaren av roddmaskiner, som den här månaden sponsrar podden med en roddmaskin som jag har i min egen lägenhet. Så kanske det till och med kommer lite roligt och informativt content i mina sociala kanaler. Vi rullar lite musik och välkomnar in dagens gäst.
Välkomna till Fitness, Filosofi och Floskler. Din podcast om träning och den ädla konsten att leva och vara frisk. Med er värd, Henrik Wallis.
Välkomna gott folk till Fitness, Filosofi och Floskler avsnitt 28. Mitt namn är Henrik, a.k.a. Coach Henrik. Och idag har jag en gäst som är IT-snubbe och problemlösare deluxe. Underhållstekniker av ergmaskiner och disciplinerad dude. Strength training aficionado och innehavare av många säregna träningsvanor. Alla de bästa dragen från gynnsamma bokstavskombinationer samlade i en och samma person. Killen som förmodligen rott flest meter i hela Sverige på en Concept 2-roddmaskin. CrossFit Nordics egna roddexpert och almighty rowing technician number one. Mattias Ageheim, välkommen.
Tusen tack.
Vill du fact-checka min inledning?
Nej, den var omfattande och smickrande, lite oroväckande.
Tack. Men om jag får fråga dig, vad är egentligen fascinationen vid en Concept 2-roddmaskin?
Jag tror att det började med att jag insåg att jag hade någon typ av lätt talang för att ro. Det var väldigt få som tyckte att det var kul att ro när jag började på gammal Nordic och första gången man träffade på den här maskinen. På den tiden så ansågs 5 kilometer som så långt så att det var lite oroväckande om någon sa att de skulle ro 5 kilometer. Sen ju mer jag lärde mig och ju mer jag tittade på den, desto mer fascinerad blev. Det finns inga ställen att gömma sig eftersom du får data hela tiden. Data är bra.
Okej, data är bra. Och du är ju med här idag därför att Rowvember är ju alldeles strax här. Så att när avsnittet släpps så tror jag vi är på dag 2 eller 3 på Rowvember. Vad är liksom din origin story i övrigt? Hur kunde en vanlig ish man fastna så ordentligt för en konditionsmaskin som Rowerg?
Ja, det finns ingen bra förklaring på det. Framförallt med tanke på att jag brukar säga att jag är genetiskt befriad från cardio capabilities. Jag har ansträngningsastma, jag är inte särskilt atletisk. Jag höll på med alpinåkning i icke-organiserad form, snowboard, dykning. Liksom. Men just att det är så mycket finlir, du kan komma så långt med tekniska förbättringar. Jag skulle säga att det är minst lika mycket teknik i rodd som det olympiska lyft. Kolla på hur många som har filmat sin rodd jämfört med hur många som har filmat sina lyft och analyserat det. Så att, sen är det är kul att vara bra på någonting. Och det är kul att vara bra på någonting där det inte finns så många andra som är bra på det.
Ja, jag har alltid stor uppskattning för de som viger sina liv åt saker väldigt få människor förstår. Det är därför jag tycker att WWE-wrestling är det finaste som finns. I mitt eget fall, Jag tror jag är i mitt 13-14 år av att ro ganska medvetet. Det fanns en tävlingsdisciplin som hette Athletic Fitness. Som skulle vara lika delar fysik, utseende, som styrka, som kondition. Pre-crossfit i Sverige var det här.
Ja.
Och ofta så hade man roddmaskin som konditionsevent istället för hinderbana. För det var liksom logistiskt enklare att bara släppa med sig Concept 2-roddar.
Ja.
Så där någonstans fastnade jag. Och jag tänker att roddmaskiner är dagens fokusområde. Du har inga frågor på det, va?
Nej, absolut inte.
Du har ju pratat rodd tidigare. Nordic-podden, CrossFit Nordics egna podd avsnitt 2.
Det stämmer.
Vad pratar ni om då?
Vi gick igenom lite grann om dels min bakgrund inom rodd och hur jag fastnade i det. Vi pratade ganska mycket teknik och vanliga fel. Det är fortfarande så att om du tittar på väldigt många som inte är primärt roddare så ros det inte särskilt vackert, kan jag säga. Du kan ro väldigt fort på styrka och flås, men du kan aldrig ro på kapacitet, och det pratade vi en hel del om.
Okej. Men vem är roddmaskinen för?
Jag skulle säga att roddmaskiner är för alla. Du kan sitta och ro sakta, rehabmässigt. Jag har använt den. Jag kanske ett undantag i den fallet, men jag har blivit ordinerad roddmaskin som rehab för diskbråck och ländryggsproblem, vilket kan låta väldigt kontraproduktivt. Men så länge du gör det med rätt teknik och båltryck, du får den här, det som jag behövde då, stärka upp höft, ländrygg, bål och se till att få genomblödning i höften. För stora delar av mina ländryggsproblem hade att göra med tajta höfter. Och här sitter du ju ändå och gör en hel del höftfällningar, vilket innebär att det blir en dynamisk stretch. Så att det är ett bra rehabverktyg beroende på hur du använder det. Om du tittar på Concept 2, där det faktiskt finns världsrekord på olika distanser. 2K har rankade världsrekordhållare i klasserna från upp till 12 år, den yngsta klassen, till 100 år plus.
Mm-hmm.
Och jag brukar säga att jag har som ambition att en vacker dag slå världsrekordet för herrar 75-80, tror jag att världsrekordet på 2 km 6,57.
Jävlar.
Vilket är lite intressant om man sätter det i perspektiv.
Vad har du nu, får jag fråga?
6,58,6 tror jag är min bästa.
Och då ska du behålla det ett par år till då i tanken?
Jag hade tänkt att jag ska försöka förbättra det någon gång, men vi får väl se.
Ja, just det. Kul. Vilka är liksom bra på roddmaskin?
Ska man vara krass? Ja, du har stora fördelar av att vara lång. På grund av att du har naturligtvis större rörelseomfång. Du kan göra längre drag. Du har fördelar av att vara stark och aerobt duktig. Liksom ha ett bra flås. För att så fort du börjar få lite distans, det är en aerob övning. Men de stora vinsterna du har är tekniken. Så att du kan vara väldigt bra på rodd utan att ha de fysiska fördelarna. Du kan vinna över folk som är fysiskt mycket bättre än dig. Mer vältränade, starkare, längre genom att vara tekniskt bättre. Framför allt om vi pratar rodd för distans, alltså distanser på tid. Och det har att göra med hur maskinen fungerar.
Du får jättegärna berätta hur maskinen fungerar så att jag förstår frågan bättre.
Ja, det blir lite nördigt, vilket jag redan har förvarnat om. Om du tittar på utfall av expenderad energi, om du tittar på löpning, vill du springa dubbelt så fort så går det åt ungefär dubbelt så mycket energi. Grovt generaliserat, men det är hyfsat linjärt. Tittar du på en cykel så är det ungefär kvadraten på förbättringen. Så att cykla dubbelt så fort, 4 gånger mer energi. På en roddmaskin, nu pratar vi då Concept 2s PM-maskiner, så är det kuben på förbättringen. Vill du ro dubbelt så fort kostar det dig 8 gånger mer energi. Nu är det ingen som tror att du ska ro helt plötsligt dubbelt så fort. Men om du använder den formeln, vill du förbättra dig med 10% så kommer det kosta 35% mer energi, allt annat oaktat. Oddsen är betydligt större att du kan förbättra din teknik för att få de 10% än att du helt plötsligt ska bli 35% bättre på att generera effekt.
Men vad grundar vi den här liksom energiförbrukningsekvationen på? Att det skulle vara liksom 1-8 förhållande?
Det är så PM5-orna eller PM-monitorerna på Concept 2-maskiner. Alltså en roddmaskin är en ergometer. Den mäter watt, ingenting annat. Sen har du hjärnan som sitter uppe i displayen som räknar om vatten du genererar till 500 meter split, din hastighet, calories per hour. Så att det är så den räknar. Det är därför du inte kan köpa en maskin från ett annat märke och ro 2 kilometer och säga att det är samma som att ro på en Concept 2.
Om vi då utvecklar det här då. Vad är en bra roddteknik? Och sen följdfrågan, måste tekniken vara bra?
Man kan ju prata om grunderna i rodden. Grunden i roddteknik är, jag tror, och det här är mer kanske en mental kullerbytta för många, för att väldigt många tänker drag. Man tänker i första hand att jag ska dra i handtaget. Biomekaniken är mera som en power clean, eller så här, det är ju ben först. Så att om man ska bryta ner den i sekvenser så är det... Du börjar pressa ifrån med benen, sen öppnar du upp höften och sist drar du med armarna. Armarna ska kanske bidra med 10-15% av kraften i ett roddrag. Och ändå ser du väldigt många som sitter och ror primärt mycket med armdrag. Det är väldigt vanligt att se att man inte fäller fram höften så att du sitter med öppen höft hela vägen. Då tappar du liksom växel 2 i roddtekniken. En sak som jag är väldigt noga med och en av mina fokusområden när jag coachar, det är faktiskt recovery. För att om du tänker det, nu använder vi då analogin, den aningen grov, med att det här är som en power clean. I det faktum att du benen extenderar höften och sen så drar du med armarna. När du gör det med en skivstång, då har du ett fast bottenläge. Marken, du släpper tillbaka skivstången. Här ska du försöka göra identiska sådana, kanske flera hundra, kanske flera tusen, utan ett fast startläge. Så att mycket fokus bör läggas på att komma tillbaka till en stark startposition. Det är ganska lätt efter en par, tre drag. Det är betydligt svårare om du tittar på en atlet som har kört 50 drag. Är du tillbaka i samma snygga startposition för att generera kraft då? Bryter man ner sekvensen, ben, höft, armdrag. Sen så på vägen tillbaka från det vi då säger finish position när vi är som mest extenderade. Man börjar med att släppa ut armarna. Så fort handtaget snuddar bröstet så släpper man ut armarna rakt. Det kostar ingen energi nästan att hålla mig i fingrarna där jämfört med att hålla in handtaget mot bröstet. Sen fäller man fram kroppen, pivoterar i höften och sen böjer man benen för att komma fram till en stark startposition.
Mm. Och några av mina största pet peeves när det gäller teknik, det är just det här att ha ett snyggt drag från början, men i recovery phase inleda den liksom med att böja i knäna mer än armarna. Eller kanske inte nå slutsträck för den delen i höften. Så för att summera, långa armar.
Långa armar. Alltså du sitter pivoterad fram, du trycker från med benen, du öppnar höften, du drar handtaget mot dig, du släpper ut armarna på en gång. Långa armar, raka armar. Du ska liksom inte börja dra med armarna förrän handtaget har passerat knäna.
Mm.
När du redan har fått fart på handtaget. Och det finns en ganska bra självdiagnostiserande drill som jag brukar använda för det.
Som är
asymmetriskt drag. Alltså om du är högerhänt, din dominanta starka hand vill vi göra starkare. Du håller den så långt ut på handtaget du kan. Du tar din svaga hand, i mitt fall vänster, håller den så nära kedjan som möjligt utan att på något vis trassla in fingrarna i mitten med hålen i handtaget eller korsa över. Försöker du nu dra med armarna så kommer din högra hand att vara mycket starkare så du kommer att dra hela handtaget snett. Samma sak om du försöker öppna höften tillräckligt mycket och inte ha bålstabilitet när du börjar pressa med benen så kommer allting att dra snett.
Så det är som en slags självkorrigerande övning?
Ja, du behöver inte ha någon coach som tittar på det. Du kommer att känna på en gång. Och den här är jättebra att kasta in 3-4 drag bara då och då. Det brukar räcka för att kroppen ska fatta att okej, så här behöver jag göra för att faktiskt det här inte ska vara obekvämt.
Så det fungerar lite likt som en zombieskott, vad det gör för övriga knäböj?
Ja.
ska pröva. Följdfrågan var ju, måste tekniken vara bra? Vad händer liksom om jag kanske inte pivoterar i höften, kanske krummar för mycket i ryggen, börjar tjuvdra lite med armarna?
Det är ju en samvetsfråga liksom. Det måste jag väl säga. Du blir bättre roddare av en bra teknik. Sen måste vi också fundera på, ska vi titta på rodden som en isolerad övning? Dagens pass är 2K-rodd. Ja, du behöver ha en bra teknik, annars kommer du inte att få ett bra resultat. Inte ett så bra resultat som du skulle kunna få. Men om vi sätter i kontexten av, jag menar, alla jag coachar crossfit-atleter, du kanske ska göra wallballs efteråt. Vänta nu, vilka muskler och vilka extensorer jobbar vi med i de två olika övningarna då? Wallballs mycket ben, rodd mycket ben. Wallballs inte särskilt mycket höftextension. Men du kanske ska ro fulare och med mer höftextension för att spara benen till den andra övningen. Sen, det här är ett smärta mig att säga, men du kan inte bli no-reppad på rodden.
Just det.
Du kan ro fult och du kan ro sakta, du får ändå meter. Det skulle vara väldigt kul med en övning om man fick no-rep på rodden.
Absolut, estetik. Rodd.
Poängbedömning.
Men hur kan vi då träna roddmaskin? Är det inte bara, ska man maxa varje gång? Eller liksom, hur tränar vi övar på roddmaskin?
Jag tror att det absolut viktigaste är att just öva medvetet. I de flesta fall, även på Nordic, så här roddmaskinerna används som uppvärmning. Ro ett par minuter så blir vi varma. Jag har sett tester, så här, okay, dagens pass är 2 kilometer rodd for time. Ro 5 minuter som uppvärmning, sen kör vi. Det är ingen som skulle göra så, här, dagens pass är 1 rep max ryck. Då står vi och primar och vi kör kvastskaft och övar positioner och ser till att vi ska prima oss för att vara så duktiga som möjligt och kunna prestera som bäst när det gäller. Det gör vi inte som regel på roddmaskinerna. Jag skulle säga att steg ett är att lära sig några grundläggande drills som man behöver, som kanske adresserar just de problem just du har, men sen finns det generella drills som den här asymmetrisk grepp. När du inte ror in workout, när det inte spelar, om du ror för aktiv vila, om du ror för nedvarvning, uppvärmning, kör drills, kör övningar så att du faktiskt övar din muskelminne och blir bättre istället för att bara generera lite värme på maskinen. Fundera på det, vad du gör. För även under ett pass, när helt plötsligt saker och ting börjar kännas för jävligt, vilket om du gör en 2K kommer inträffa, fundera på vad händer här. Så när siffrorna börjar gå upp, det börjar gå långsammare, är det för att jag helt enkelt bara börjar ta slut, eller har min teknik börjat bryta ihop? Så att jag tror att den stora grejen är att göra det medvetet. Sen kan man nörda ner sig väldigt långt och titta på statistik och siffror från appar och filma sig själv och bryta ner det i små bitar där. Men medvetenhet av vad man gör.
Mm. Och jag tänker vi ska komma in sen på ett par variabler, ett par liksom konkreta observerbara ting som gör oss till bättre roddare. Så för att svara på frågan hur jag blir bra på roddmaskin, om jag liksom inte genetiskt är begåvad med långa armar och ben eller har grymt VO2 max, muskelstyrka, hur gör jag då för att bli bra på roddmaskin?
Hitta någon som kan ge dig korrekta övningar som du behöver just för att adressera din nuvarande teknik och öva teknik. Ro medvetet. Ro snyggt. Testa olika saker. Testa att ro fult. Titta på andra som ror. En sak som jag har lärt mig mycket av och tagit fram vissa av mina övningar för, det är när jag har suttit och tittat på folk som ror och säger, och ibland så är det så att det där ser inte vackert ut. Dels börjar man fundera på vad personen håller på med. Men sen har jag väl då försökt emulera det. Vad händer när jag försöker göra på det här sättet som jag medvetet är fel? Vad händer om jag försöker överextendera så långt jag kan framåt för att jag vill ha jättelånga drag och krumma ryggen? Jo, fysiskt pressar ut syret i lungorna, eller luften i lungorna. Jag får liksom inte... Jag kan inte ta djupa andetag för att jag är så komprimerad i främre läget. Vad kommer det att göra 500 meter in på ett test? Samma sak med, det är väldigt vanligt att framförallt bland kortare atleter, att man då dels försöker nå så långt fram som möjligt och sen försöker man nå så långt bak som möjligt. Så att du nästan ligger liksom i som en solstol i luften bakåt. Och börjar man då titta på hur mycket flyttar jag de facto handtaget den där av att jag lutar mig så mycket bakåt. Ja, men du kanske vinner mellan 5 och 10 cm i handtagspositionen som är det som faktiskt genererar kraft. Men det kostar mig en halv sit-up varje gång.
Mm.
Det är ganska dålig return on investment på vad du jobbar med.
Hur får jag då maximal return on investment från min roddträning?
Om man tittar på outputen på alltså att du ska få ut så mycket som möjligt av rodden i dina pass. Roddmaskiner handlar om att minimera kraftläckor till stor del. Så att återigen, vi faller tillbaka på teknikträningen, att se till att så fort du vänder, så fort du börjar dra i handtaget eller känner att du hänger i handtaget, så ska du ha motstånd på en gång. Det är väldigt vanligt att om du är lite för seg i början, då kanske du flyttar handtaget 5-10 cm utan att du faktiskt genererar kraft in till fläkthjulet. Vilket då är kraft som du spenderar men inte får någonting för. Samma sak i ytterläget, lutar du dig för långt bakåt eller drar för högt. Du kanske drar i positioner där du är väldigt svag, men det kostar dig väldigt mycket så att du får liksom inte betalt för det. De flesta försöker ro med för långa drag. Jag, när jag coachar, har alltså stroke length är det sista man lär sig. Du börjar med att du jobbar där du är effektiv. Ju mer vi kan hitta när vi har satt korta effektiva drag, starka drag, snabba drag, då kan vi börja göra längre och längre drag. Men börjar vi göra för långa drag för tidigt, då kommer tekniken att fallera och du kommer inte att få ut någon effekt av det.
Okej. Men jag tänker vi ska titta här nu på data som du så fint har nämnt tidigare. Först vill jag ta reda på vilka data vi kan få ut från en roddmaskin. Varför den är relevant, men kanske även också hur appen ErgData kan hjälpa oss.
Absolut, du kan få ut en viss del data av roddmaskinen rakt på displayen. Så om du efter du har gjort ditt pass så kan du gå in i minnet och då kan du få ut stroke rate, du kan få ut din snitthastighet i olika splittar. Har du inte gjort några egna inställningar så räknar den själv ut de olika så här, mellantiden eller segmenten som det här mäts på. Men du kan också säga att ja, men jag vill ro 2 kilometer, men jag vill att den här ska splittas på var 100 meter, vill jag ha en specifik datapunkt. Använder du pulsbälte kopplat till den så får du ut din puls över det här. Använder man sedan ErgData som är Concept 2s egen app, den är gratis, bara ladda ner och installera på din Android eller iPhone. Har du en roddmaskin med den senaste monitorn som har funnits ett gäng år nu, PM5, då connectar du det här med Bluetooth. Då kan du plocka ut hela CSV-filerna och kolla på en extrem granularitet på watt, på strokes per minute, på mer data än du förmodligen vill ha. Men du har antalet drag under passet. Vi har kört en kul utmaning som är 2K-rodd på max 100 drag. Du ska göra 20 meter per drag. Den blir betydligt enklare att göra om du har en app som håller ordning på den här rodden. Men då får du också ut peak force, längd på dragen. Du kan konfigurera appen så att vilka data vill jag se? Vad är relevant för mig? Plus det faktum att du kan programmera en workout från den istället för att behöva knappa runt på maskinen.
Men är data för alla människor? Kan man inte bara vara lite intuitiv, lite glädjeroddande?
Nej, rodd handlar inte om glädje. Givetvis så behöver man inte sitta och nörda ner sig i data. Det är användbart om du vill bli bättre. För att ju mer information du har, så länge du kan tolka den på korrekt sätt och inte övertolka den, vet hur du ska använda den, så är det ett bra verktyg. Klart du kan bli bra på rodd genom att bara ro och fullkomligt strunta i det här, men då behöver du också förmodligen ha en viss intuition om du behöver fortfarande fundera på vad som händer. Jag tror att det är väldigt få förunnat att bli väldigt bra på någonting utan att tänka på vad man gör.
Just det.
Men du kan absolut använda rodden som bara ett vilket kardioverktyg som helst.
Ja.
Den är ju mer en helkroppsövning än en cykeln till exempel. Du får ju mera helkroppseffekt av den. Så länge du gör det rätt så är det väldigt low impact. Den är väldigt snäll mot kroppen. Så länge du inte gör något dumt som att ro på tian utan att veta vad du gör.
Mm. Data för data. Låt oss prata om det vi kan läsa oss till på en display och eventuellt någonting annat som du gärna får berätta vad appen ErgData kan ge oss. Vad betyder calories som det står på skärmen?
Calories är, och vi kan gå tillbaka till det, återkoppla lite till det jag sa tidigare. Roddmaskinen mäter watt. I monitorn räknas det här om till calories eller till meter per sekund eller 500 meter split. Så calories är egentligen bara ett mått här inne. Det är inte absoluta kalorier på något sätt för att du skulle behöva kalibrera varje enskild person innan du sätter sig på maskinen. En väldigt vanlig missuppfattning är att man ska ro annorlunda för calories än för meter. Det är som att säga att jag ska köra bil annorlunda för miles per hour jämfört med kilometer i timmen.
Mm, kan vi debanka det redan nu?
Ja, absolut.
Okay.
Tekniken är exakt densamma. Ja, men maskinen funkar ju på samma sätt. Det är inte, maskinen ändras inte fysiskt och din kropp ändras inte fysiskt för att du ställer om från meter till calories. Jag tror att delar av den missuppfattningen handlar om att när vi går tillbaka till det vi pratade om, den här förbättringskurvorna, att när du ror för meter så är det kuben på förbättringen. När du ror för calories så är det linjärt. Du får mer betalt. Det kan vara smartare i en workout att trycka på mer för calories på grund av att det är ett linjärt effekt förhållande till utfall och effekt som du producerar. Men tekniken är densamma, inställningarna är densamma. Du ställer inte in maskinen annorlunda, du ska inte ha högre damper för att du ror för calories. Du ska inte ta i mer för att du ror för calories från ett kraftperspektiv. Sen att du kan ha en annan strategi om det är calories i ett pass. Men skulle du sätta calories eller meter och det här är det enda vi gör, det spelar ingen roll.
Behöver vi ta upp meter också eller nämnde du meter indirekt nu via calories?
Jag tror jag nämnde meter indirekt. Det som är bra att veta med meter, vi pratade tidigare om de här förbättringarna, som sagt 10% snabbare kostar 30% mer kraft. Det är därför det är så hyggligt jobbigt att förbättra sin tid med väldigt lite. Det som är bra att veta då, eller ha i åtanke, att det funkar likadant åt andra hållet. Vilket innebär att jag ska göra någonting efter min rodd i ett pass. Ja, men det kostar 35% mindre att släppa upp 10%. Är det värt att jag ska redlina på rodden då? Nej, men jag kanske ska ro lugnare för att jag har igen det på nästa övning.
Så i liksom mixed modal conditioning, det vi kallar för crossfit, så finns det ett stort värde energiförbrukningseffficiency-mässigt att inte ro så hårt.
Ja, sen har du hela den psykologiska aspekten. Om vi sitter, vi tävlar nu mot varandra i ett pass med rodd och någonting mer. Det är rodd och wallball, så whatever. När jag kommer till rodden, jag kommer alltid att sprintstarta. Ingen kommer att ha koll på exakt dina siffror, men om jag sätter mig på roddmaskinen, du sitter bredvid och hör att mitt fläkthjul drar igång ordentligt. Det bara viner ur när jag startar upp. Det är en stressfaktor, för det låter som att jag kommer att gå all in och ro ohyggligt fort. Samma sak när jag har 100 meter kvar. Du är fokuserad på ditt. Då kommer jag släppa upp. Kanske kommer jag släppa upp 5-10 sekunder på splitten. Jag kommer förlora 1-2 sekunder. Med syfte att när jag kliver av ska jag låtsas vara oberörd. Så att det mentala gamet där, hur du använder din kunskap på rodden, ska man inte underskatta.
Så det är lite roddhärskarteknik?
Absolut.
Okej. Okay. Vad betyder stroke rate? i roddsammanhang?
Antal drag per minut. Man brukar prata på en roddmaskin, så säger man att low stroke rate är ungefär under 24. High är väl över 32. Om jag sitter och mysror och dricker kaffe och kör en vad det en gång i tiden kallade för aktiv vila, en halvmara medan man dricker kaffe i lugnt tempo, då kanske jag ligger på 17 strokes per minute och jag sitter och kör skill drills under tiden. Effektivt så ska det nog ligga uppåt en 26-28. Jag vet att jag är effektivare där när jag tränar där. Du får ut mer där uppe. Sen kan man göra väldigt mycket roliga saker med pass med specifika stroke rates beroende på vad man är ute efter. En sak för längre atleter, framförallt hög stroke rate, då kanske du kommer att behöva korta avdragen, för det kommer bli väldigt jobbigt att flytta hela dina 195 cm fram och tillbaka i väldigt långa drag jämfört med en atlet som kanske är 1,65.
Mm. Vi ska prata mer om stroke rate, tänker jag, för det kommer ju komma in på liksom våran Rovember-utmaning med mera. Vad är damper setting 1-10?
Damper setting är förmodligen en av de mest missförstådda sakerna på en roddmaskin. Det är en siffra 1-10. Det enda den här spaken på sidan gör, det är att den öppnar eller stänger spjället som bromsar fläkthjulet. Det säger ingenting om det faktiska motståndet på din roddmaskin där den står just idag. Det är lite grann som att säga att man hör folk säga att jag ror alltid på femman. Men det är som att säga att jag gör alltid fram med en skivstång och två vikter. Jag vet inte vad, alltså jag bryr mig inte så mycket om vilka vikter eller vilken stång. En lortig maskin som står på fel ställe, då kanske du har samma motstånd på tian på den som du har på tvåan på en spritterny maskin. Så att damper är en grov indikation, men man ska inte använda sig av det som ett absolut mått. Och dessutom, det är också som gör att det egentligen blir fel att säga att ja, men du ska aldrig ro på tian. Jag har suttit på en maskin på ett hotellgym en gång och den, alltså på max motstånd så var det som att ro utan motstånd på maskinerna på Nordic. Den hade förmodligen aldrig blivit servad. Det var hopplöst.
Kan vi koppla damper setting till det vi kallar för drag factor? Det är sista detaljen jag har, sen får du gärna komplettera, Mattias.
Ja, och drag factor, det är det som egentligen räknas. Man kommer åt det i menyerna, förmodligen under utilities display drag factor på engelska. Gå in dit, ro ett par drag. Här spelar det ingen roll hur hårt, hur snabbt du ror, men du kommer att få upp en siffra på skärmen som är det motståndet där din maskin står just nu, idag. Det är det man använder sig av, för det också gör att om jag ror på drag factor, om vi tittar till exempel på roddmaskinerna på Nordic, så har de en färgkodning bredvid dampern. Och för den som är uppmärksam där så ser man att färgkodningen är inte likadan på alla maskiner. Och den där gjorde jag när jag började serva maskinerna en gång i tiden. Så att där linjen, där grönt möter gult, där är drag factor 130 på just den maskinen i ny servat skick. Och drag factor 130, det sägs motsvara ungefär att ro på vatten. Sen så är det en smaksak och det hänger ihop med din styrka och vikt vart du är effektiv. Men det är värt att labba med det här, för att vet du om vart du är effektiv, så är det ju där du ska vara beroende på vad du ska köra för pass. Sen vet jag att vid många tävlingar, du kanske inte får komma åt tävlingsmaskinerna som står ute på arenan för att kolla din drag factor. Oddsen är ganska stora att den maskin som förhoppningsvis finns i uppvärmningsarean har samma ålder och samma servicegrad, så man kan kolla drag factorn där då.
Med fabriksinställningar, är alla likadana?
Nej, du kan ha två splitternya maskiner precis bredvid varandra. Det kan skilja 5-10 i drag factor beroende på var. Alltså damper 5 kan vara 130 på en och 140 på den andra.
Hur?
The dark arts of rowing machines.
Okay.
Jag vet faktiskt inte. Men en aspekt också att tänka på det är vart man, alltså om du ställer din roddmaskin med fläktsidan där damper spaken är, väldigt nära en vägg.
Mm.
Då förändrar du möjligheten till luftflödet in. Så då kommer din dragfaktor att sjunka. Jag brukar göra det här som ett exempel för framförallt när jag coachar i grupp. Om vi sätter dig på roddmaskinen, vi ställer in den här på dragfaktor, du får sitta och ro så du ser att okej, jag ligger här snyggt, dragfaktor 130. Sen låtsas jag nu vara din teamkamrat som ska pusha dig till sista metrarna. Och jag ställer mig precis bredvid roddmaskinen med benet mot fläkten. Vilket innebär att då tar jag bort kanske hälften av luftflödet och din dragfaktor kommer att droppa kanske 20, 30, kanske 40 punkter. Helt plötsligt så har inte du de inställningarna du ville ha på din maskin när du sitter mitt under ett pass.
Hmm. Men om vi pratar om the dark arts of rowing. Skador och roddmaskin. Hur säker är roddmaskinen? Vad kan hända för skador?
För gemene man skulle jag säga att den är väldigt säker förutsatt att du använder rätt teknik. De vanligaste skadorna hos tävlingsroddare, vad jag vet om, det är stressfrakturer, revben, mestadels vad det verkar vara. För icke-roddare, och där lägger jag då in även väldigt många crossfit-atleter som bara har rodden som ett nödvändigt ont. Ländryggsproblem på grund av att man inte spänner bålen, man tänker drag, det ser ut som en sittande Jefferson curl. Och gör du 400 sådana på 40 kilo high rate så är det förmodligen inte så snällt mot ryggen. Att tidiga armdrag, att du börjar dra med armarna, du börjar liksom när du, eller även om du inte ens drar med armarna utan du pressar ifrån med benen med böjda armar så att du har hela den anspänning i armbågsleden, så vet jag om folk som har både fått inflammationer och problem med både biceps och alltså muskulaturen kring armbågen. Det var väldigt tydligt tydligen när de hade maran som första gren på Games för 2018. Det var inte vacker rodd där, kan jag säga. Jag tror att jag nog var en av få som satt uppe hela natten och tittade på en mara live från CrossFit Games. Så inte det roligaste jag har gjort, men det var ändå intressant. Men väldigt många där hade tydligen stora problem efteråt på grund av att de var helt slut i biceps och armbågar.
Okej, okay. Mer så än ländrygg.
Ja. Och då har du 3 dagars CrossFit Games att se fram emot efter det.
Nu kommer jag osökt att tänka på en gammal vän. Faktiskt en tvåfaldig svensk mästare i det här Athletic Fitness jag pratade om. Som då inför ett år när han till sitt försvar vann SM. Men till hans dåvarande hustrus förtret tackade nej till 6. För han sa att kombinationen roddmaskinsträning plus 6 inte gav sig väl. Så när han skulle vinna SM så prioriterade han bort 6.
Den stora frågan är, vilken av de 2 aktiviteterna gjorde han fel?
Ja. Okej, okay, vi har lite stressfrakturer till följd av vad då?
Det är ju, alltså ror du korrekt och ror du alltså på tävlingsnivå så har du ju extremt hög bålspänning. Du har väldigt mycket muskler som är involverade i det här. Jag vet inte exakt vad de här stressfakturerna beror på. Men om du gör en 2K på 8 minuter på 30 sekunder. Det är 240 drag. 240 drag på kanske en dragkraft på 50-60 kilo för en tävlingsatlet. Nu kommer inte de här tiderna att stämma givetvis. Men som ett exempel. Det är ganska mycket volym. Och börjar vi titta på längre distanser än så, nu tog vi bara ett pass. Gör du 2 timmars roddträning, ro en mara, även om du ligger på 20 strokes per minute och det tar 3 timmar, det är ett gängdrag. Det är ganska mycket volym.
Okej, okay, så liksom det är totalvolymsfrågan som är mer relevant än roddmaskinen som en modalitet i sig?
Jag skulle säga att det är mera volymen. Och för i många fall då för gemene man bristande teknik och det faktum att man försöker ro på för tungt motstånd. Har vi en ny servad roddmaskin och du försöker fånga upp den där på 10:an och tror att det här ska gå jättebra och du inte har tekniken att göra det, så finns det stora risker med skador.
Okej. Okay. Men från då the dark arts till the fine arts. När det här avsnittet släpps så är det torsdag den 2 november. Det vill säga dag 2 på det vi kallar för Rowember. Row to grow. Mattias, vad kan vara syftet med att ro varje dag i 30 dagar eller i alla fall 3-7 gånger i veckan i 4 veckor? Vad kan vara syftet med att liksom genomföra någon typ av Rowember-utmaning?
Alltså, dels att avdramatisera rodden. Ska man vara, alltså det många tycker ju att rodd är ganska tråkigt, vilket jag har svårt att förstå. Och många tycker att det är väldigt... Alltså, man förstår inte riktigt vad som händer, så att man... Det är en frustrerande maskin. Och återigen det här att du konstant blir påminnad att ja, nu ligger du en tiondel efter här, det här är inte bra. Eller nu ligger du en tiondel före, jättebra. Det brukar snarare vara åt andra hållet, för man brukar tappa. Fördelen med att göra det över tid så, avdramatisera roddmaskinen. Använd, jag menar, om du inte har en prestation att du ska ro stora distanser, kör lite roddteknik varje dag. Nöt in en bra mekanik för den. Sen kan man göra massa roliga, dumma övningar. Vi har ju ett gäng långroddar som vi brukar köra på Nordic. Vi har kört allt från halvmaror till 5 mil.
Jag har ju varit mest van vid att ro liksom ish 1000 meter om dagen i 30 dagar. Senaste 5 åren gissningsvis. Vad kan det mer finnas för alternativ till att då avdramatisera roddmaskinen över en månad? Om jag inte vill ro varje dag, vad kan jag ändå göra?
Du kan ju sätta upp en målsättning på ändra att göra vissa skill drills pass. Du kanske vill träna CrossFit, du vill göra någonting annat. Men de dagarna du har tillgång till en roddmaskin, du ska köra dagens pass på Nordic. Har du tid 5 minuter före, 5 minuter efter, gör någonting, men gör det medvetet. Inte bara sitta och röra sig på maskinen, utan testa någonting nytt. Sen kan du göra massa roliga, vi har kört som sagt 2000 meter rodd på max 100 drag. Gör livet enklare om du har appen. Det är en ganska, du slipper räkna drag. Det är en lite smålömsk utmaning. Efter ett tag så blir det ganska jobbigt med de här powerstrokesen. Du kommer ligga på kanske ett drag var 56 sekund.
5-minute banded row challenge. Vad är det för någonting?
Oh, banded knees är en av mina favoriter. Och inte bara för rodd, utan den har jag satt andra på också. När det gäller att aktivera djupa sätesmuskulaturen. Det är ju väldigt vanligt att se folk som sätter ett gummiband runt knäna och sen gör man någon lateral krabbgång. Vilket jag som lekman inom den delen har lite svårt att förstå, för det är inte det rörelseplanet du tänker jobba i sen. Vi ska ju oftast använda det här inför lyft eller någonting. Det är ju inte för att vi ska gå i sidled. Testa att sätta dig på roddmaskinen. Ta ett tunt band. Jag skulle inte gå för tjockt på det här. Knyt ihop knäna så tajt du kan. Ovanför knäleden. Och ro i 5 minuter. Jag har en tendens till att aktivera sätet på de flesta. Mer än många vill.
Ro en halvmara, en maraton, en 10K.
Halvmaran, den kan alla göra. En halvmara kan du... Det låter mycket. Det låter liksom väldigt respektingivande. Vilket innebär att det är jäkligt lätt att skaffa bragging rights till fikat på jobbet sen. För att en halvmara kan du rulla ur sängen och göra på fastande mage i kaffedrickartempo, 1.40-1.45. Då har du tid att kliva av, stretcha, ta en biobreak, hämta vatten. Liksom det. Så länge du inte ger upp så har du gjort det. Och så länge du inte har en tid att försöka slå, så länge du inte liksom så här, jag ska persa min halvmara. Det är inte mer dramatiskt än en lång promenad i solen. Det är ganska mysigt. Maran däremot, då börjar vi prata lite andra saker. Det brukar hända saker vid 3 mil in ungefär.
Som till exempel?
Det mentala. Att du är väldigt duktig för att du har rott 3 mil. Och sen så inser man att så här, jag har över 1 mil kvar. Och nu gör det ont både lite här och där. Skavsår. Sen så brukar nästa vägg i maran, den brukar komma runt vid 5 kilometer kvar, för då är det nedförsbacken, du ser liksom under 5 kilometer. Mentalt tycker man nästan att man ska sprinta. Och så här, ja, men det här är 20 minuter åtminstone för de flesta, för att du är ganska sliten då.
Mm.
Sen kanske man inte ska göra som det var när vi gjorde vår första mara, organiserade mara på Nordic. Då hade vi några som var med. Alla slutförde. Det var fantastiskt. Jag tror det var 18 personer som slutförde en maraton. Det var det första maran för alla utom två av oss. Två personer som slutförde den här, de var klara, ställer undan sin roddmaskin, duschar och går på bio. Det kanske inte är det smartaste att sätta sig i en biofåtölj i 2,5 timmar efter du har suttit på en roddmaskin i 3,5 timmar. Det hade tydligen varit lite svårt att resa sig upp efteråt.
Okej, okay. Jag förstår. Men om man då ska, oavsett om man ska genomföra idiot-roddworkouts som kanske en maraton eller liksom en mer sofistikerad 30-dagars utmaning, så ska vi kunna träna på olika liksom delmoment i rodden.
Ja.
Så jag tar upp ett par här som dyker upp i Rovember-utmaningen. En sak är då strapless, no straps, feet out rowing. Vad kan syftet vara med att träna på det?
Fantastisk övning. Personligen anser jag att den ska göras utan motstånd. Så att damper noll. Att ro utan straps gör att du måste generera mera självkontroll. För att om du ror med straps och tar i väldigt mycket. Du ser ibland när folk sprintar, halva roddmaskinen hoppar runt nästan för att folk hänger i strapsen. All den kraften är ju kraft som kunde ha gått in i fläkthjulet, men som du liksom eldar för kråkorna istället. Att försöka ro snabbt och kontrollerat strapless, då behöver du helt plötsligt ha den här självkontrollen att du ska ju stanna vid rätt position. Du ska inte generera mer kraft än vad som behövs, för då kommer du att sitta längst bak på skenan och sprattla med fötterna. Och det här blir extra tydligt om du ror utan motstånd. Du behöver vara explosiv men kontrollerad.
Vad lärde oss att ro på antingen hög damper eller låg damper?
Ska jag vara petig och säga drag factor då? Men,
Tack.
Jag skulle säga att hög damper har sina syften. Det har sin plats och man vet vad man är ute efter. Så att gå på en hög drag factor, om jag ska ro en 100 meters sprint for time, då kommer jag vilja ha en drag factor uppåt 200, det är alltså jag kommer nästan att maxa ut maskinen. För att det här är kort, det är explosivt och jag kan använda styrka och min tyngd för det här. Ska jag ro en mara så kommer jag gå ner lite grann för att jag kommer att ha en mycket högre volym, det kommer att sitta här längre. Sen finns det flera av de här The Kiwi Pairs, olympiska så här, legender inom rodd från Australien eller Nya Zeeland. De kör alla distanser samma motstånd. För att det är det de är bekväma med. Det finns ett syfte med högt motstånd för sprinter, men man ska veta vad man gör för att skaderisken går upp vid högre motstånd. Jag ror ofta på väldigt lågt motstånd, även snabba distanser, om vi nu inte pratar liksom hundringar. Vilket gör det lite fascinerande ibland när man ser personer som kanske väger hälften av vad jag gör och de ligger 4 steg över på dampern på identiska maskiner.
Är det kroppsvikt som avgör dampersättning eller styrka?
Kroppsvikt spelar in, styrka spelar in, men det handlar om att jobba där du är effektiv. Högre damper kräver mindre teknik i att generera kraft, för att det är lättare att dra mot det här tunga, segdragna motståndet. Så att många nybörjare är snabbare på hög damper för att man inte hittar dragläge snabbt.
Okay.
Men skaderisken är också större. Och oddsen är definitivt att du inte är snabbast där när tekniken börjar trilla in på plats.
Hög stroke rate och låg stroke rate, kan det vara värt att öva på? Varför?
Absolut. De flesta har en stroke rate som man faller tillbaka till. Om jag skulle fälla ner displayen för någon och som man bara sitter och ror, så har man någonstans en bekvämlighetszon. Att men här tycker jag att det är ganska skönt. Det kanske inte alls är där du är snabbast. För mig är det absolut inte så. Som sagt, min happy place är runt 17-19 strokes per minute någonstans. Jag är absolut inte snabbast där. Men det är jävligt obekvämt att köra 26-28, det är snabbast. Så att öva och dessutom förstå vad som händer med det. Gör stroke ladders. Kör en minut på 18 strokes, 20 strokes, 22-24 upp till 30-32. Och fundera på vad som händer.
Mm. Vi har ju faktiskt det i programmet ganska mycket.
Det är en jättebra uppvärmning.
Sprintträning på roddmaskin. Dels startsprint men också avslutssprint.
Ja, sprint, start eller att starta upp en roddmaskin överhuvudtaget. Jag tror att man faller tillbaka till det här att många fortfarande ser det som en dragövning. Man ser oftare än vad man vill, eftersom man aldrig vill se det, att folk försöker starta det här som någon typ av utombordare. Man rycker med armarna 4-5 snabba drag. Så man säger, okej, vi försöker starta upp roddmaskinen från ett dött läge med vår svagaste muskelgrupp. Det är helt kontraproduktivt. Utan de första dragen här, det är verkligen som att en tung power clean eller clean high pull. Man sätter sig i catch position längst fram, spänner bålen ner med axlarna, upp med bröstet och pressar ifrån för kung och fosterland med benen som en ordentlig power stroke. Sen gör man två jättesnabba där du kanske vänder med handtaget någonstans vid fotlederna. Och ska du göra en korrekt sprint så kanske du säga någonstans mellan 6 och 10 drag beroende på vart du är. Det du försöker hålla, alltså du ska ha en strokes per minute på 45-50. Bara för att trycka ner hastigheten, trycka ner splitten så mycket du kan i roddmaskinen. För att sen falla tillbaka till den pace man ska ha för passet. Vilket då leder oss till att det är bättre att sätta en plan än att bara sätta sig ro och hoppas att det går fort.
Absolut. Vad kan näsandningsträning göra på roddmaskin?
Nu är vi inne på ett område där jag inte kan någonting. Så att jag har aldrig jobbat med näsandning.
Okej. Vi har med i programmet som en mer som en naturlig pacing-strategi. Att du kan inte äntra anaeroba tillstånd lika lätt. Det är lättare att vara liksom teknikmedveten och du tvingar dig själv till att sakta ner.
Okay.
Det kommer dyka upp på ett par row recovery days.
Ja.
Vilka tips skulle du ge till en deltagare på en Rovember-liknande utmaning?
Sätt ett schema. Jag menar, se till att du avsätter tid. För blir det bara så att jag hoppas att jag ska hinna göra de här sakerna så blir det väldigt svårt. Kör en utmaning med kompisar. Vi har gjort det ett par gånger. Vi gjorde en januari där vi körde vem kan ro mest meter på en månad. Kanske inte den sundaste utmaningen jag har deltagit i. Det blev ganska långt. Men dra ihop ett gäng. Även om ni kanske inte alla gånger kan ro tillsammans, men som man peppar varandra och utmanar varandra. Gör det till en challenge.
Mm. Och det är just det vi försöker göra här nu på fitness, filosofi och floskler. Att vi har liksom en Rovember challenge.
Ja.
Jag och du i viss mån och även coach Andreas Holm kommer vara lekledare, coacher. Vad skulle du ge för liksom tips och råd till oss som lekledare i så fall?
Gör det inte för komplext och försök hitta nya roliga utmaningar. Alltså du kan leka ganska mycket med programmeringen. Det är en sak om man vill göra en programmering så att okej, du ska ta fram en programmering explicit för att du ska bli snabbare på 1000 meter. Då blir vi ju väldigt målinriktat. Om vi har ambitionen att vi ska få det att ro en hel del och ha kul på roddmaskinen den här månaden, då kan du ju tweaka på det här lite grann. Det finns ju en hel del skojutmaningar att göra som är kanske inte nödvändigtvis väldigt målinriktade mot ett specifikt mål, men man skruvar lite på det, man leker med vad maskinen kan göra. Som sagt, ro en viss distans på x antal drag eller se hur långt kan du komma på x antal drag. Vi gjorde en utmaning en gång där vi ställde roddmaskinerna mot varandra om lott. Sen bytte vi plats på kablarna till monitorerna. Och sen skulle ro 500 meter. Jag har ingen aning om hur fort jag ror. Jag ser hur fort du ror. Det är extremt stressande.
Ja, spännande. Ja, men jag tänker att vi ska försöka oss på att göra det interaktivt. För det är ju lätt gjort att jag ser ju inte hur det här samtalet lockar, du vet, de intuitiva surfarna eller liksom leva för dagen människorna eller brudarna. Jag ser ju kanske mer hur det här lockar programmerare, kodare, vissa personlighetstyper mer än andra. Hur kan vi få med fler människor på ett roddtåg? Är det på såna här metoder, tror du?
Svår fråga. Alltså, rodd är för alla, men alla vill inte ro. Det är väl det som är problematiken lite grann. Beroende på vart man kommer ifrån. Som sagt, rodden är ett lysande rehabverktyg. Det är lysande för att bygga VO max. Den är en väldigt bra helkroppsövning. Har du behov av något, det här, av något av de här sakerna? Har du behov av att, så du kanske bara behöver röra på dig lite mer. Det är en bra, i och med att du, rörelseomfånget du jobbar med, så får du en hel del dynamiska stretcher, fotleder, höfter. Det kan hjälpa andra sporter. Alltså jag vet att vi har pratat mycket om hur korrekt rodd kan man överföra till tyngdlyftningen. Delar av mekaniken är densamma, men du kan öva dem i en annan kontext. Sen kommer det ju, alltså, det finns nog väldigt många som till och med som ror idag som skulle vara väldigt glada om de slapp.
Jag är alltid väldigt, väldigt partisk. Konditionsövningar där man kan exkludera en excentrisk fas eller excentriska muskelkontraktioner. Det har ju väldigt bra longevity med cykling. För det är bara koncentriska muskelkontraktioner. Du kan alltid trampa framåt. Du kan alltid ro utan att det är liksom för centrala nervsystemet belastande. Det är bara sänk växeln, sluta ögonen, kanske stäng munnen, så kan du köra. Så jag tror absolut på rodden som en inkluderande livslängds träning, och du får ju styrka på köpet, absolut.
Absolut.
Och fotledsrörlighet och...
Och sen så om man tittar på, jag tror att, om jag minns rätt, så i England och USA i alla fall, så har ju roddklasser vuxit väldigt stort på slutet.
I crossfit-miljö?
Nej, eller? Utan som alternativ till spinning och den typen av... Det finns alltså roddgym där vi kör grupppass i rodd. Jag har inte sett det i Sverige, men...
Nej, vad glad jag blir. Vi kanske ska öppna business. Skitkul, Mattias. Hur kommer man i kontakt med dig om man vill prata mer rodd? Kanske ha lite coaching eller liksom ställa de här frågorna som är på djupet?
Oftast så, och enklast kanske, jag är ju på Nordic en hel del. Prata med dem inne på CrossFit Nordic så brukar det lösa sig. Är jag där inne och ni känner igen mig, kom fram och säg hej, ställ frågor. Jag tycker att det är kul att prata rodd, som ni kanske märker. Jag har ett halvsovande Instagram-konto som heter Concept 2 & Coffee. Där jag lägger ut rodd och ergtips generellt på svenska. Sen håller jag... Jag har kört lite workshops på Nordic. Och jag har även kört lite... Jag har lite PT-klienter av och till.
All right. Avslutande ord, något brandtal eller något du känner att vi inte riktigt har fått med idag?
Jag tror att vi har täckt det mesta. Sen kan man ju gå djupare i allt. Så det finns alltså teknikövningar och data som går väldigt långt. Men ro snyggt och ro medvetet. Jag tror att det är det som är takeaway. Fundera på vad man gör, inte bara sitta och rycka i handtaget.
Det har varit mitt nöje att ha dig som gäst. Jag tänker vi lägger upp lite länkar i show notes. Och vi skickar ut en inbjudan till samtliga Nordic-medlemmar som icke-Nordic-medlemmar. Att haka på någon form av medvetenhet kring roddmaskinen under november månad.
Lysande.
säger vi så. Då låter jag dig gå tillbaka till träning och jobb, och jag själv ska med ett tåg.
Tusen tack.
Tusen tack, Mattias. Skål på dig. Skål. Alltså, wow. Tusen tack, Mattias, för att du ställer upp med din tid. Jag lärde mig personligen supermycket under avsnittet med Mattias. Det är skönt att debanka en hel del myter, få svar på en hel del teknikfrågor, men också bara lära mig mer om hur en sån där magisk roddmaskin fungerar. Rodden tillsammans med motionscykeln är ju liksom ett fantastiskt träningsredskap där vi liksom kan lätt arbeta över 1, 2, 3, 4, 5 olika konditionszoner och få helt olika effekter. Ja, du får träsmak i rumpan om du sitter länge på en cykel eller på en roddmaskin, men du kan hålla dig i de här hälsosamma zon 2-tempona och hålla på länge och bygga din aeroba motor. För den här metabola träningen vi vill åt ska ju liksom egentligen ha tre olika delar. Lågintensiv, mellanintensiv men också högintensiv. I alla fall 1-2 gånger i veckan ska du ta i maximalt och hårt. Då har du chans att må bra på riktigt och bli stark och få den fysik och prestationsförmåga du förmodligen kämpar för och vill ha. Tyckte du om avsnittet får du jättegärna lämna en kommentar till det. Berätta vad du tyckte om, vad du tar med dig om just roddträning. Tycker du att fitness, filosofi och floskler är en schysst grej? Gör mig då gärna en tjänst och lämna en review av podden, till exempel på Spotify. Skicka avsnittet till en vän, särskilt den som kanske behöver lära sig en och annan grej om roddträning och konditionsträning. Kanske några gamla myter florerar och dagens avsnitt skulle kunna hjälpa att utbilda. Låter intressant med en online-coachinggrupp som bär namn som Winter is Coming och ägnar sig åt månadsteman som Sober October och Rovember. Skicka då ett mess så kanske du kan hoppa på den här coachinggruppen när det sen blir dags för Discipline December och nya utmaningar. Det är just det här som är fitnessfilosofifloskler. Vi befinner oss i embryot till en rörelse av friska, starka, fria människor som kanske inte vill leva på forna glansdagar utan egentligen bara vara 4 veckor iväg en toppform. Vi är liksom i 85% bra form året om, det vill säga 85% form året om. Aldrig 100, det är inte värt det. Aldrig under 70%, för vi vill ha den här förmågan för att göra alla roliga saker i livet. Vi leder oss själva. Vi använder släckarklockor mer än vi använder veckaklockor. Vi gör oss av med energi före vi fyller på med energi. Vi försöker att skapa mer än vi konsumerar. Vi använder not to-do lists och to-do lists. Och allting börjar på gymmet. Är du i Stockholm och vill ha dig en PT-timma, kom förbi Vasastan och CrossFit Nordic. Så kan vi slipa på allt ifrån din roddteknik till dina tunga marklyft, power cleans, gymnastikövningar eller kanske gå igenom ett basträningsupplägg, en årscykel som kanske krävs för att du ska vara i din bästa äventyrsform nästa år när du gifter dig eller du ska bestiga Kebnekaise eller göra en svensk klassiker för första gången. Vi lämnar det där, vi är tillbaka om en vecka igen. Mitt namn är Henrik Wallis och du har lyssnat på Fitness, Filosofi och Floskler avsnitt 28 med Mattias Agerheim om koncept 2 rodd. Tusen tack hörni. Vi syns igen om en vecka. Coach Henrik out.